This is the I Love Success podcast. I'm Peter Drukowski, and I have made a vow to myself to help as many people as possible to achieve their dreams. Let's get started. Hey guys, and welcome back to the I Love Success podcast. This is the podcast where I meet the coolest and most successful people on the planet and share their stories. Today's episode will actually be in Swedish as we have an incredible Swede here. Vad började som en idé har nu blivit en rörelse. Vår mission är att hjälpa 10 miljoner människor på 10 år att uppnå sina drömmar. Vi kan inte göra det själva och det är därför vi är så otroligt tacksamma till alla våra fantastiska gäster och lyssnare från världen över. Tack så hemskt mycket. Innan vi börjar vill jag passa på att tacka vår sponsor Panos Emporio. Panos Emporio är Skandinaviens ledande badklädesmärke som har över 30 års erfarenhet av badkläder. Företaget grundades i Sverige 1986 av modedesignern Panos Papadopoulos. Panos Emporio kännetecknas av innovation och distinkt design som andas stil, kvalitet och individualitet. Varumärket har en lojal kundbas från hela världen med dedikerade följare som sträcker sig från Hollywoodstjärnor och supermodeller till världsberömda idrottare och kungafamiljer. Gå in på panos.se och låt dig inspireras. Dagens gäst har ett livsmotto som jag verkligen älskar. Anything worthwhile doing is worthwhile doing well. Detta har varit en röd tråd genom hela hans liv. Under de senaste 15 åren har han gjort karriär i lyxbranschen, bland annat som chef för Christian Dior, Louis Vuitton och IVC Beverly Hills. Idag arbetar han som chef för klockdivisionen för Tiffany & Companies med ansvar för cirka 130 butiker i USA, Kanada och Mexiko. Hans namn är Johan Gyllenkrok och han bor med sin man José och två mycket bortskämda hundar i West Hollywood, Kalifornien. Välkommen Johan!
Tack, tack, tack!
Jätteglad att ha dig här idag. Och vi ska dela din livshistoria. Den första frågan som jag är lite nyfiken på, vem är Johan egentligen som person?
Ja, vem jag är som person? Jag tycker jag är väl ganska vanlig, för jag är van vid mig själv, men född i Stockholm, bodde där tills jag var 3, uppvuxen i Sundsvall. Hade det ganska så svårt i skolan när jag växte upp med dyslexi och mobbning och annat. Fick om 5:e klass och det var med ren och skär vilja för att bara få vettiga betyg. Och med mycket jobb och stora drömmar så vägrar ta nej för något, så har det gått ganska bra. Och jag har jobbat ganska hårt på att komma dit jag har kommit faktiskt.
Mm. Vad kul, och det är just därför jag ville ha dig med på podcasten. Just för att utåt sett så är det här lyx och glamour, men jag tror att det är mycket bakom det, och du nämner redan det nu. Och det är det vi vill prata om, för att lyckas med någonting, många eller i stort sett alla vill ju lyckas och vara duktiga på någonting, men alla är inte riktigt villiga att göra jobbet, så vi vill prata helt om rätt, det och se hur kan vi hjälpa människor att få den här motivationen.
Dessutom så tror jag att det börjar bli en trend att folk tror att man kan bli en overnight sensation på en gång, oavsett område, för du kan bli en YouTube-star eller Instagram-star, eller du kan hamna på en reality-show och bli kändis på en gång, eller vad det nu än är, så någonting som går viral. Och konceptet med att success händer över natten bara sådär, det är inte så i verkligheten. Det är visst att det kan finnas personer det händer för, men det är ungefär som att spela på ett lotteri, det är inte en strategi.
Nej, absolut. Och det är ju lite så att jag tror att det är många ungdomar, inte bara ungdomar, men människor överhuvudtaget som känner att de inte vågar vara sig själv riktigt. För de är rädda vad andra ska tycka.
Ja.
Så det är ju väldigt modigt att du tog det här steget. Kan du berätta, var det många nätter då du tänkte, fan, vågar jag göra det här? Eller var det bara, jag ska bara? Eller
hur? Det fanns ett tvivel i att jag skulle ta det här steget. Men det här var ju faktiskt på början till mitten av 90-talet. Så det var ju innan internet, man kunde bara gå och googla hur man gjorde saker. Men jag var ju, efter gymnasiet så var jag i lumpen. Och då var jag plutonsbefäl i Östersund. Och då var det alltså ett år där jag hade en pluton av 25 killar. Och det här var ju inte någonting som var egentligen vad jag ville göra. Men det lärde mig ganska mycket. Men det betyder också att jag satte på ett logi där på kvällarna. Hade ingenting att göra. Så att jag kom fram till att jag måste planera vad jag ska göra efteråt. Så under det året så ansökte jag till Sorbonne-universitetet i Paris. Men jag berättade inte för någon, varken att jag ville göra flytta utomlands eller att jag höll på att ansöka, och inte ens familjen, inte någon. För jag ville inte att någon skulle säga att det kan du inte göra eller så, det fungerar inte. Så att jag ansökte först till skolan, så kom jag in, så ansökte jag stipendier, så fick jag dem, sen så ansökte jag till CSN, så fick jag det, sen så köpte jag min biljett. Sen så hade jag valt mina klasser. Sen så middagsbordet någon gång i maj, så sa jag bara sonika till familjen, okej, nästa månad då flyttar jag till Paris. Jaha, vad ska du göra då? Jag ska studera. Ja, men du vet att det tar lång tid att studera. Här är antagningsbeslutet. Ja, men alltså, hur ska du betala? Här är stipendier, här är CSN. Ja, men alltså, ska du flytta? Här är flygbiljetten, här ska jag bo, här är bokat. Så att jag ville inte att någon skulle sätta något tvivel över huvudet. Bara jag får göra vad jag vill göra. Och det var första steget till att bara få tro på mig själv. Och
om vi pratar ändå om du hade problem med dyslexi och med skolan och ändå lyckas med det här, det är fantastiskt.
Så jag har genom grundskolan så gick det inte speciellt bra i skolan. Gymnasiet så gick, var jag väl en sån här vanlig, alltså var det 3,4 eller något sånt här student på den tiden. Så det var inte fantastiskt, men alltså det var enbart på grund av hårt jobb. På gymnasiet så blev det väldigt, väldigt mycket studerande både under skolan och efter skolan. Där jag tog extra kurser på kvällar och allt möjligt för att lyckas. Och då blev det väl 3,6 eller något sånt där. Så inte så där fantastiskt. Men
5 var det högsta på den
tiden. 5 var det högsta på den tiden. Och så att 3 var ju då medel. Och det var ju inte speciellt fantastiskt med tanke på hur mycket jobb jag la ner. Men när jag väl kom till universitetet i Paris så gick det inte så där jättebra, för det var för mycket party då. Men när jag kom till universitetet i USA så gick det ju fantastiskt bra. För jag hade verkligen lärt mig hur jag lär mig. Och med tanke på att jag jobbar väldigt hårt, så när man har lärt sig hur man lär sig och man lägger till att jobba hårt, då gick det riktigt bra. Så skolan gick jättebra på universitetet.
Ja, vad kul. Men vad är det som motiverar dig att jobba så här hårt för att uppnå någonting? För det är ju många som vill göra saker och så vidare, men när det väl kommer till kritan så liksom fallerar det för att livet är för bekväm. Man är för bekväm. Vad är det som gör att du är en sån person som är villig att göra det obekväma?
Delvis så är jag en person som naturligt ser lite mer av den stora helheten och inte bara den lilla biten. Så när jag planerar ut någonting eller när jag ser på någonting, då ser jag slutmålet, delmålen, och jag ser inte som att ja, idag så skulle det varit lättare att göra det här jämfört med att göra det svårare det här, utan jag ser det om att det bygger på varandra. Och om jag inte gör det så får jag välja att ge upp mitt mål. För jag vet att det kommer inte hända om jag inte jobbar mot det. Och det är inte villig att göra. Dessutom så tycker jag att det är kul att jobba. Jag tycker alltså, jag jobbar ju med vad jag har passion för. Och det tycker jag alltså, jag har ju varit i lyxbranschen i 20 år och jobbat med en del av de rikaste i världen. Så jag frågar ju ofta, vad är det bästa rådet som du skulle kunna ge? Och det finns ett råd som jag alltid får, vilket från första början så kändes det lite som att ja, det är lätt att säga när du är en dollarbiljonär. Men det är att följ vad du är passionerad över. Men det är faktiskt helt sant, därför att om du är en människa som väljer ett område som du ska jobba i bara för att du vill tjäna pengar och vara framgångsrik, men du har egentligen inget större intresse för det. Du kan jobba hårt och du kan jobba dina 40 timmar i veckan eller 50 timmar i veckan eller någonting. Du kan vara helt slut. Du kommer alltså helt drains you. Yeah. Och du kan inte lägga ner samma tid och kraft och passion. Medan om en annan människa gör samma jobb men de har en passion för det, då kanske de har ännu mer energi och kraft efter att ha jobbat de här alltså 50 timmar i veckan, och de bara ja. Och det är en stor skillnad varför man ska jobba med vad man har en passion för. Det är just det att ingen som gör det bara som ett jobb kan någonsin tävla med dig i så fall. Så att vad jag är bra på, det är att jobba hårt för vad jag har passion för. Men vad jag är dålig på, det är att jobba hårt för någonting som jag inte tror på. För det har jag absolut, alltså, så här, typ, det måste göras för det måste göras. Har jag väldigt lite intresse för. Jag är verkligen en person som är allt eller inget. Så precis som mottot som du läste, det är faktiskt mitt motto som jag kommit fram till. Och det är, anything worthwhile doing is worthwhile doing well. Så att man gör inte någonting halvdant. Utan antingen så gör man det riktigt ordentligt eller så gör jag det inte alls.
I love that. Och jag tror det är så viktigt att man känner att man lever. Och vi pratar just om det här jantelagen och allt det där. Det börjar ju förändras i
jag
Sverige.
Jag tror det, men jag vet inte om det är sant, men jag tror det.
Det börjar förändras, men då pratar vi kanske om storstäder. Det finns ju många städer där det finns killar som mig och dig som kanske inte får energy från omgivningen. Men nu har vi ju
social media och internet och YouTube, och det tror jag hjälper.
Det hjälper som bara den, tror jag också. Men det här att man gör saker halvdant, det gör mig så förbannad. Varför gör man det?
Ja, det här konceptet med att man slänger ihop någonting så får det vara bra så. Det förstår jag inte alls. Och det är alltså också någonting som man, jag pratar med många av mina kunder under alla de här åren har ju blivit personliga vänner. När jag frågar alltså, följfrågor, då är det alltid att de säger, vet vad du gör riktigt bra, men vet också vad du är dålig på. Och fokusera vad du gör bra på och använd andras till att göra vad du inte är bra på. Därför att du kommer inte vara bra på allt. Och det är bättre att du fokuserar på vad du har din passion och vad du verkligen har din talang. Istället för att tro att jag är bäst på allt. För det är man aldrig.
Men hur gör man? Det finns ju folk som lyssnar på det här nu som säger, det låter jättebra, men hur ska jag kunna leva på min passion? Många är ju oroliga för det här. Vad skulle du ge för råd och tips till
dem? Det första skulle vara är att man har ju normalt sett en stor drömtanke. Som om vi då säger att i mitt fall så kanske vara inredningsdesign. Men inredningsdesign kanske är ett område som känns svårt. Och det känns svårt att komma in i. Men då får man tänka, vad är det med det här jobbet som jag är passionerad om? För mig så är det då design, försäljning, vara runt människor och alltså förverkliga deras drömmar och sånt. Men jag kan ju också hitta de sakerna i andra branscher, som i lyxbranschen. Där man jobbar med väldigt många av de sakerna som man är passionerad för, även om det inte då är i samma industri. Så man kan inte bara se, det här har jag passion för. Men vad är det som får dig att ha passion för det? Och vilka små delar är det som gör upp det? Och var kan man också ta det här och hitta i andra branscher så man kan lägga sina styrkor mot olika delar? Hitta alltid ett sätt att vara passionerad för något. Jag är väldigt akademisk men också väldigt designfokust. Så att jag vet till exempel att om jag ska skapa en presentation, så kan det inte enbart vara jag som sitter där och skriver text. Jag måste också designa en snygg presentation. Och då vet jag att om jag går mellan dem, då behåller jag min passion. Även om vissa delar tycker jag är ganska så trist att bara sitta och skriva om samma sak igen. Men då väljer jag hur jag går an för ett projekt med tanke på hur jag vet att jag fungerar och vad jag har min passion.
Ja. Nej, det är jätteintressant det här just med passion och hur man kan jobba mot det. Och när jag jobbar med den här podcasten, vad jag vill göra är att dela människors historia och redefine success. För många säger, jag vill vara framgångsrik, men vad är framgång då? Det är en helt annan grej som skiljer sig jättemycket från människa till människa.
Helt klart.
Vad är framgång för dig, Johan?
Jag måste då säga att jag ser framgång i väldigt många olika saker. Jag är ju en sån människa som försöker se allting som glaset är halvfullt. Så varje kväll innan jag går och lägger mig så listar jag alltid tre saker som jag är tacksam för som hände under dagen. Därför att det är lätt att man fokuserar på den här skitstöven som körde framför mig på vägen, eller nu så fick jag alltså fem rödljus, eller alltså det tog för evigt att beställa kaffet, eller nu så var det, nu fick jag den här irriterande e-mailen, och alltså bara fokusera på de här alltså dåliga sakerna och bli alltså på dåligt humör. Medan om man lär sig att verkligen inse att det finns väldigt mycket små framgångar i varje dag, så delvis så kan jag se success både i stora och det lilla. Och det tycker jag är en styrka. För att om man bara ser framgång som det där jättestora långt bort, då är det alltid att man jagar typ regnbågen. Man kommer aldrig dit. Så du måste alltså njuta av de små framgångarna också. Delframgångarna. Och känna att jag, vet du vad, det här var bra gjort. Och nu förtjänar jag att vara stolt över att det här delmålet. Det betyder inte att du inte har något större mål. Men min största, om man nu säger hemlighet till framgång, som jag har adopterat i allt jag gör, det är att alltid leverera någonting som är lite mer än vad som förväntas. Ungefär 10%. Så att om det är en kund och de förväntar sig vissa saker, så gör jag alltid det lilla extra för att ge någon det. Åh, men vad trevligt. Och det kan vara litet. Det är samma sak med inom jobb. Alltså, om det är någon som frågar efter ett e-mailar mig och frågar ett svar, då vill jag inte bara ge svaret, utan då ger jag svaret och så säger jag, om du vill ha lite av bakgrunden, här är anledningen. Och så några meningar. Så att ge alltid lite mer än vad som någon förväntar sig. Om det är ett projekt, så skriver jag gärna ut det och binder en kopia samtidigt som jag har en digital kopia och skickar båda, så du har. Alltså det är de här små detaljerna
som gör all skillnad, eller hur?
Ja, och du ska inte alltså göra dubbelt eller 50% mer, därför du kan inte fortsätta det jämnt. Men alltså typ 10% mer än vad som förväntas. För om du gör det konsekvent, så får du med alla du jobbar med, alla som är runt dig, när de pratar om dig, när de tänker på dig, så är det alltid att, åh, alltid bra, mer än man förväntar sig, alltid bra, det är alltid fantastiskt det de gör. Och det är inte skillnaden med en gång eller två gånger, utan det är just det konsekvent, alltid göra lite mer än vad som förväntas. Och det gör att du har aldrig någon som du har jobbat med som säger, ja men det fungerar inte. Eller han gör inte.
Det är så himla coolt. Ska berätta en sak som hände nu i morse innan du kom.
Okay.
Jag var på balkongen här på andra våningen, och så såg jag dig komma med din syster. Och då tänkte jag, kolla på klockan 9:10 eller något sånt där. Och så var det så himla häftigt, för du hörde inte av dig till mig förrän kanske 5:55. Och då märkte jag direkt, det här är en speciell person. För du vill inte komma för tidigt för att kanske störa min preparation.
Ja. Så gick till Starbucks.
Och du var tidigt och gick till Starbucks och njöt. Och du stressade inte. You are prepared. Och det älskar jag. Och där har vi framgångsrika människor. De springer inte in liksom med kaffet i ena handen och helt borta. Man är lugn, man är calm. Man har posture. Vad heter det? Man är den här lugnheten i sig och redo, liksom composure. Och det är vinnartyper. Och jag tycker det var riktigt, riktigt häftigt att se att där...
Jag är alltid tidig.
Ja, det är jättebra, eller hur? Varför var sen?
Jag har haft mycket människor som har jobbat för mig. Och man får mycket argument varför någon är sen och menar och tredje. Och jag svarar alltid, för att det är alltid samma människor som är sena. Så jag säger alltid, om jag kan redan inse att du kommer vara 5-10 minuter försenad, så borde du inse att du kommer vara 5-10 minuter senad och åka 5-10 minuter tidigare, om det är konsekvent så. Jag har inte något bättre sätt att se att du kommer att det kommer hända mer än du. Så den självinsikten, alltså det här är så att jag vet att ta sig till Santa Monica kan ta alltså 30 minuter, men jag kan också ta alltså 50 minuter, så att jag tycker jag vill inte stressa så att jag åkte en timme tidigt.
Mm. Jättekul. Bara några frågor till, sen ska vi ut i solen igen. Jag tänkte lite på det här, du har ju fått möjlighet att träffa många människor som är väldigt duktiga på det de gör, har kommit till en liksom världsnivå, och du berättade lite innan vad de hade sagt. Skulle du kunna vilja dela med dig lite, om du analyserar allt du har lärt dig från de här människorna, vad är deras idéer om framgång och lycka som du har lärt dig?
Mm. Ja, det första är ju att följ dina passioner, och det andra är tyvärr lika typ stereotypiskt, och det är alltså var dig själv, därför att du kan inte bli framgångsrik genom att låtsas vara vad du tror är förväntningarna, där förväntningarna är alltså det är lowest common denominator, det som alla kan hålla med om, och det ger dig ingen framgång, det är ungefär som mediocre. Utan var dig själv, för då betyder att andra får kontakt och känner att du är authentic och kan skapa den där tilliten där de känner, nej, vet du vad, dig vill jag ha runt i min krets, eller dig vill jag göra affärer med, eller dig vill jag alltså köpa från, eller vad det nu är. Så att det tredje som jag alltid hör är våga ta risker. Och det finns ett uttryck på engelska, you can't jump over a cliff in two short jumps. Att folk, det finns ett koncept att man ska försiktigt ta ett litet steg. Och det kan fungera i vissa sätt. Men ibland måste man inse att man måste ta ett större steg. Måste ta ett större chans och hopp för att ta sig framåt. Och att inte vara för rädd för det. Sen så får jag alltid rådet att njut av, enjoy the ride. Alltså förvänta dig inte bara att det är alltså, när jag kommer hit. För du kommer alltid hitta nya. För varje mål du upplever så kommer det alltså vara nya mål och nya mål. Om du alltid lever i framtiden och aldrig njuter av din framgång i nutid, så kommer du aldrig vara lycklig.
Det är någonting jag får höra också. Jag har fått möjligheten att träffa så många människor som har kommit väldigt långt i sitt liv. Och de säger också det här just att there's no end goal. Och även om det finns det, så många gånger inser man att när man kommer dit. Men jag har varit svensk mästare, jag kom trea i VM i Shotokan Karate. Och när man stod där, visst det var ju fantastiskt. Men det är ju, ja, nu när jag ser tillbaka på det, är ju alla människor jag har träffat, alla platser jag har fått se, allt jag har lärt mig om mig själv som person som har varit värt det. En sista fråga som jag ställer alla mina gäster, för vi är all about sharing, men vi vill att de ska ta tag i sina egna liv. De som lyssnar här ska se till, okej, nu jäklar, om jag vill bli företagare eller om jag vill åka till LA som Johan eller vad det nu jag vill göra. Vad är det första steget de kan göra för att komma lite närmare sina drömmar direkt efter de har lyssnat på det här? Om det bara är en liten grej de skulle kunna göra.
Ja, alltså jag är ju svårt för korta svar. Men det första är att sätta dig ner och skriv ner alla drömmar du har. Och vad de än är, hur det än är, titta på de drömmarna och se vad är några av de gemensamma attributen med alla de drömmarna. För där inser du vad det är som driver dig. Inte fakta bara att vara modell här eller skådespelare där eller astronaut där, utan vad är det som får dig att bli excited? Och sen se vad, inte bara den drömmen, ge inte upp den, men se vad andra saker du kan göra med de här sakerna som får dig att bli drivkraftig, och ge alltid lite mer än vad som förväntas.
Jag älskar det. Riktigt bra tips. Från djupet av mitt hjärta, Johan Gyllenkrok, tack så hemskt mycket för att du ville ta dig tiden. Haft fantastiskt trevligt.
Detsamma, och det är så trevligt att höra någon som uttalar Gyllenkrok korrekt, därför att när man har bott i USA i närmare 20 år med ett namn som Gyllenkrok, då blir det väldigt många konstiga saker.
Vad säger de då?
Det var ju faktiskt någon som gjorde ett litet sådär här narr av mig, för jag jobbade med stora juveler vid ett tidpunkt, och så sa de you're working with large jewels and your last name is Gyllenkrok. Krok betyder ju tjuv. Då tyckte det var då väldigt sådär lustigt, men annars så blir det mer så här galenskap. Så länge jag hör någonting som liknar mig, så okej.
Ja, I have the same problem. Så alla ni som har lyssnat på det här, tack så hemskt mycket. Jag vill också tacka vår sponsor Panos Emporio.
Som är väldigt, väldigt snygga. Ja. Och jag tycker väldigt mycket om det märket.
Det är fantastiskt.
Ja, jag håller med.
Och ni som lyssnar på det här nu, tycker ni om vad vi gör, gå in och titta närmare på vad Johan gör. Ge oss 5 stars på iTunes. Dela det här, för jag berättade ju om det här i början. Vi vill hjälpa 10 miljoner människor på 10 år att gå efter sina drömmar. Men vi kan inte göra det själva, utan vi behöver er. Och tillsammans kan vi göra skillnad. Så tack så hemskt mycket, och hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!